Välkomna till Slaget, dagens debatt där vi idag diskuterar förlossningsvård. Ja, Social- och hälsovårdsministeriet vill kartlägga förlossningsverksamheten i landet och därför har man nu tillsatt en arbetsgrupp som leds av docent Heikki Lukkarinen. En vägande orsak till att man vill se över förlossningsvården är den sjunkande nativiteten, säger han. Men man vill också se på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgången till vård. Och Lukkarinen säger att arbetsgruppens uppgift inte är att stänga förlossningsenheter. Men att upprätta en förlossningsenhet för få födslar, det är både dyrt och kan också hota patientsäkerheten, anser han. Så hur ska då förlossningsvården se ut i framtiden och kan vi ytterligare skära ner på antalet BB:n och vad skulle det innebära för sjukhusen som till exempel Vasa centralsjukhus och för de blivande mammorna? Det ska vi diskutera tillsammans med tre politiker. Vi har med oss SFP-politikern Johanna Holmäng. Johanna Holmäng som är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde. Hon är också själv barnmorska. Välkommen med, Johanna. Hallå, hallå, Johanna, hör du oss? Vi ska se. Vi har också med oss Marit Kastrén, riksdagsledamot för Samlingspartiet. Också läkare och medlem i Social- och hälsovårdsutskottet. Välkommen med.
Ja, tack för inbjudan.
Tack, ja, dig hör jag. Vi ska se om vi får Johanna med oss strax. Och vi har också med oss Peter Östman som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Ett parti som ju vill sätta mycket fokus på barnfamiljerna. Välkommen med, Peter.
Tack.
Har vi Johanna med oss? Nej, inte än. Men om jag börjar med att fråga så här, vad anser ni om den här utredningen? Behövs den och i så fall varför, om jag först ger ordet till Marit Kastrén?
Ja, tack. Alltså, jag tycker att den behövs. Inte för att inte vi skulle liksom veta medicinskt vad det handlar om, men det finns så mycket diskussioner kring frågorna att jag tycker att det är bra att vi får en utredning som då visar hur läget egentligen är med alla de frågorna som du redan berättade om här i början.
Mm. Vet vi inte riktigt hur läget är idag då? Är det det som är problemet?
Nej, vi vet ju nog att läkarna vet ju ganska bra nog vad det är. Men sen har vi politikerna, vi har medborgarna. Det finns mycket diskussion kring det här som inte alltid riktigt liksom passar in i det vad jag tycker är viktigt, mångprofessionell kunskap och kompetens runt det här födseln och barnen och mamman.
Mm. Peter Östman, då, vad säger du om utredningen?
Egentligen så skulle jag först säga bakgrunden till den här utredningen, så det kom ju till delvis på grund av att HUS då stängde ner LOJO. Alltså det var inte ett regeringsbeslut utan det var då välfärdsområdet, Helsingfors universitetssjukhusområde som fattade beslut om att stänga LOJO där det föddes 268 barn. Vilket ledde till starka reaktioner speciellt från Västnylens håll, för att man kan ju se, om man ser på kartan, så avståndet från LOJO till närmaste förlossningsklinik i Nyland är inte så långt, det är 45 minuter, men ser man då de som bor mera längre ut på i Västnyland, så där blir det då en till om det är två timmars bilresor, och det här har väckt då mycket stor debatt inom Nyland, och bland annat SFP Henrik Wikström som har gjort flera uttalanden i frågan, och i något skede så fick han in en skrivelse att det här beslutet, bestängningsbeslutet i LOJO ska liksom följas upp och man ska utreda det, och i samband med riksdagens behandling av det här årets budget så kom det överens om i finansutskottet att man gav en budgetmedel för att ha en sådan utredning specifikt gällande det här LOJO. Mm. Sedan har då tjänstemännen på ministeriet utvidgat det här, de har liksom tagit saken i egna händer och fattat beslut om att de ska utreda på ett bredare plan vilka kriterier som ska gälla behandla, hur vi ska ha det med förlossningsklinikerna runt om i landet. Mm. Men vi vet ju att under de här senaste decennierna så har det stängts massor av förlossningssjukhus i Finland, och för tillfället så ligger vi väl på lägsta nivån i förhållande till befolkningen i jämförelse med de nordiska länderna.
Var det så att det var 24 som finns idag, eller 21 har jag inte siffran?
22.
22, precis det. Har vi Johanna Holmäng med oss nu?
Hör er.
Du hör oss, nu hör vi dig. Välkommen med Johanna, men det ekar när vi pratar med varann samtidigt. Men nu vill jag ge den frågan till dig då, den här utredningen. Vad säger du om den? Är den välkommen eller hur känner du inför den?
Ja, alltså utredningar är ju alltid välkomna förstås om det har liksom ett bra syfte. Mm. Vad jag har förstått så är det här nu alltså en utredning som man på tjänstemannanivå från social- och hälsovårdsministeriet har startat. Mm. Och som sagt, utredningar är bra, men det som jag nu kanske reagerar starkast på gällande den här utredningen så är den här gruppen som då består av 4 utredare. Det är en specialist, docent i barnsjukdomar. Mm. Sen är det 3 specialister i kvinnosjukdomar. Mm. Och om man kollar på varifrån de här 4 kommer, så kommer 2 från Åbo, 1 från Helsingfors och 1 från Tammerfors. Mm. Att en jättestor del av Finlands sjukhusnätverk och befolkning så är ju alltså inte representerade i den här gruppen. Mm. Det andra så är att det finns ingen som känner till den svenskspråkiga verkligheten i landet. Det finns alltså ingen som representerar ett svenskspråkigt område eller tvåspråkigt, visst, men inte som har så här stark svenskspråkig som till exempel Österbotten har. Mm. Sen det tredje är att de här experterna som är med i den här gruppen, så det är uttryckligen experter på sjukdomar. Yeah. Alltså det onormala, yeah, och det avvikande. Mm. Så att den riktiga experten på kvinnohälsa, graviditet och förlossning så saknas nämligen, alltså barnmorskan.
Just det, precis. Så det är det som du främst reagerar på?
Ja, det reagerar jag på. Alltså, jag uppskattar och respekterar naturligtvis dessa 4 personer som är experter på sina områden. Men ingen av de här specialiteterna så varken ser ju eller jobbar med det helt normala graviditeten och födslar. Att det är endast barnmorskan som är expert på föderskor och som är expert på att bedöma när det behövs läkare. Och det vill säga som skillnad på det normala och komplicerade. Och det finns gott om internationella studier som påvisar det här också. Att det är barnmorskan som har den avgörande rollen när det kommer till kvinnors hälsa inom reproduktiv vård.
Vi kan ju säga att det är så specialist i barnsjukdom, då Heikki Lukkarinen, professor och specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar, perinatolog Karin Mäki Kallio Anttila, docent och specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Anna-Maja Tapper, och docent och specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Eija Tomas som sitter med i den här gruppen, så har vi berättat det. Marit Kastrén, vad säger du om det som Johanna Holmäng påtalar? Varken språkfrågan eller barnmorskorna får vara med och säga sitt.
Jo, jag måste säga att många utredningar reds ju ut av en enda person, och det betyder ju inte att det blir en åsikt av bara den personen. Jag är helt säker på att de här 4 människorna kommer att kontakta och höra många, både svenskspråkiga, både barnmorskor, och nu måste jag ju säga att nu har ju gynekologerna också en roll i den helt friska mamman och födseln under graviditeten. Jag är helt säker på att de samlar in åsikter och skriver sin rapport utifrån mycket bredare liksom professionella människor än bara de här 4 i sig själv.
Johanna, vill du kommentera?
Ja, jag vill kommentera det där. Det är inte så där som Marit säger att en gynekolog har en roll i den friska förlossningen och graviditeten. Alltså, om en graviditet är helt normal och en förlossning löper helt friska, helt normalt, alltså det kommer in en grön kvinna så att säga som är frisk, och man räknar att den här förlossningen inte ska innehålla några komplikationer, så då träffar inte alls den här kvinnan någon gynekolog eller läkare under den här tiden, utan det är uttryckligen barnmorskan som har hand om den här kvinnan. Obstetriken, alltså läran om graviditet och förlossning, så är ju väldigt riskorienterad, som man säger, så att säga. Och när man tillsatte en sån här grupp så kommer ju resultatet knappast att leda till en större grupp friska kvinnor eller så att säga billigare vård. Däremot så är det risk att det leder till till fler ingrepp, alltså om man har tänkt att man ska centralisera. Jag ser ju inte någon annan orsak till en sån här grupp. Ja. Och centralisering, större enheter kan leda till större omkostnader och mer komplikationer. Alltså också i längden då flera som kanske inte vågar få barn, eller kanske att framförallt att man inte vill ha våga få flera barn.
Peter, nu måste jag hoppa i.
Okej, okay, Marit först, Peter sen.
Ja, jag måste ju säga att man måste ju tänka på det. Det är ju sant att största delen går ju bra och mammorna är friska och barnen mår bra, allt går fint. Men vi måste ju inom sjukvården vara förberedda på att när det inte går bra, och då måste man ha mångprofessionell grupp. Man måste ha anestesiläkare, barnläkare, gynekologer, obstetriker, hjälpa barnmorskorna att ta hand om det här. Så det definitivt, man måste räkna med möjliga risker och förbereda sig för dem.
Mm. Peter Östberg.
Om jag tar ett litet annat perspektiv när man talar om enbart ur vårdens synvinkel och förstås patientsäkerhetens synvinkel. Men om man ser på kostnadssidan där, så håller jag helt med Johanna Holmen att en centralisering kan bli mer kostsam än det att man har mer decentraliserat, som man har till exempel i Norge. Vi har samma invånarantal ungefär i Norge och Finland, och i Norge har man då 45 förlossningssjukhus, dubbelt mer än vad vi har i Finland. Jag ska gå tillbaka till en utredning som gjordes i Jakobstad när vi ännu hade förlossningsverksamheten kvar vid Jakobstads sjukhus. Chefsläkare Wingren gjorde en 11-punktsutredning eller 11 olika scenarier vad det skulle innebära om man gör det ena eller det andra. Och det som kom tydligt fram så var ju förstås det att om man tar bort förlossningsverksamheten från ett lokalsjukhus, så betyder det också att de här övriga funktionerna blir lidande, som anestesin, laboratorier, kirurgin. Och nu vet vi ju, slutresultatet blev i Jakobstad att vi har inget specialsjukhus kvar, utan vi har då en hälsovårdscentral. Okej, men då har vi då Karleby som de flesta mammorna i norra regionen så väljer att föda i Karleby, och där har man då 1400 förlossningar och 1000 förlossningar i Vasa. Om det skulle komma som resultat av den här utredningen att någon av de här sjukhusen ska läggas ner, då tycker jag nog att vi som politiker ska skämmas, för att vi ska komma ihåg att hela det här med förlossningsverksamhet, det berör familjer, det berör arbetsplatser. Och när det gällde den här nedstängningen i Jakobstad då för 25 år sedan, så reagerar ju näringslivet starkt på det. För de förstår det, att det innebär att om det blir längre restider till förlossning, så drabbar det hela familjen, fadern, barnen, och det betyder mera frånvaro från arbete. Och det här betyder ju också sämre ekonomi för landet som helhet, mindre skatteintäkter. Så man måste se på helheten, inte enbart det som Marit säger professionellt. Det är ju given sak att man ska ha resurser, för att också om det kommer någonting olyckligt i samband med förlossning, så måste det finnas specialister. Men frågan är nog om vi inte gick ett steg för långt vid senaste reform, när man satte kriterierna så högt att det ska vara också mjukdelskirurger om det händer någonting. Jag menar, om någon föder i Kokkola eller Vasa och det skulle hända någonting, så att man måste vidare till ett universitetssjukhus, så det är ju ändå på några timmars avstånd från de här förlossningsenheterna.
Ja, man måste ju göra ett kejsarsnitt i ett akut fall, måste man ha kejsarsnitt gjort på 10 minuter. Och det vet också barnmorskorna, så det är ingenting att köra iväg några timmar till ett universitetssjukhus.
Jag får kommentera ännu.
Naturligtvis kejsarsnitt, men övriga mjukdelskirurgspecialister som man satte in som krav, så enligt den barnmorska jag pratade med för en kvarttimme sen, Pia Sillanpää, så tyckte hon att det var lite överdrivet krav som man ställde där.
Johan Holmen.
Ja, om jag får ännu kommentera det här som sa till Marit, det är ju inte på det sättet att jag ifrågasätter att det behövs ett team kring en föderska. Naturligtvis behövs det expertis. Det ifrågasätter jag absolut, att alla graviditeter måste riskbedömas, och man kan redan under graviditeten i de allra flesta fall se att behöver den här kvinnan ett större team kring sig, eller ett större enhet där man har större resurser eller inte. Sen kejsarsnitt, att det behövs göras på 10 minuter, så är det inte. Kejsarsnitt kan behöva göras som elektivt, alltså planerat. Det kan vara ett brådskande eller ett akutsnitt, eller ett så att säga ett hätasekti, som man säger på finska, ett urakutsnitt, och då ska det göras på kortare tid än 10 minuter. Så att det är alltid en bedömning från fall till fall, och det är det här jag menar, att det här barnmorskan borde få vara med också, en sån här viktig grupp. Och om du tillåter vill jag ännu kommentera att det här är uttryckligen också från WHO sagt, att barnmorskor ska inkluderas i dylika såna här hälsofrämjande tilltag. Det är alltså väldigt motsägelsefullt att en så här så kallad grupp tillsätts som ska även kontrollera evidens, men alltså då utan att gruppen har utformats enligt rådande evidens. Så här är en klar känga till social- och hälsovårdsministeriet och dess ledare Ville Rydman, att göra om och göra rätt den här gruppen.
Vi ska säga att vi har bjudit in Ville Rydman, har tyvärr inte möjlighet att delta här idag. Men det, här, ja, men det är ju lite så här nu att ja, den här arbetsgruppen då, hur den då finansutskottet först, den det gällde LOJO då man ville utreda, sen har det blivit en tjänstemannautredning det här nu vidare, det måste ju ändå finnas, det finns någon slags politiskt beslut bakom, men ingen vill riktigt ha ägarskap om den här utredningen. Och till exempel både Pia Sillanpään då från Sannfinländarna, och Sannfinland som just då sitter på den här portföljen socialhälsovårdsministeriet, och Henrik Wikström från SFP, han har lagt fram en lagmotion där man ska då trygga det här nätverket av förlossningsavdelningar som skrivs in i lagen. Vill inte någon riktigt ta ansvar för det här nu, Marit Kastrén?
Det är ju inte i mina händer vad det händer inne i ministerierna. Och jag vet att när jag talade igår med Karolina Partanen, så det var ju inte på hennes bord det här. Så att det är säkert Ville Rydmans gäng som ska ta det här vidare.
Men jag pratade då igår med Heikki Lukkarinen då, som ska leda den här arbetsgruppen. Jag pratade ganska länge med honom, och han sa då att det här liksom målsättningen med gruppen, de kommer antagligen inte att liksom rekommendera stängningar på det sättet, utan de ska liksom utreda då det här kring förlossningsvård. Men du säger, Johan Holmäng, att det är ju helt klart att det handlar nu om det, att man vill decentralisera. Är det så klart, är det handlar om i alla fall?
Får jag komma in här?
Ja.
Egentligen är det nog så som sades här, att det är en utredning som är på gång, men vad som slutresultatet blir av den utredningen, så det kommer man att veta först i februari 2027. Det här utredningen kommer att läggas fram som en bas för följande regeringsperiod. Så det är ju nog ett politiskt beslut i allra högsta grad som ska då fattas under nästa period. Utredningar kan ligga som grund för det, men det betyder inte per automatik att det blir samma slutresultat som eventuellt utredarna har kommit fram till. Men än en gång så skulle jag påpeka det, att bortsett från att det är väldigt viktigt att det finns specialister från vårdsektorn med, så borde man också analysera det här totalekonomiska, vad man kommer till, att vad är viktigt för befolkningen gällande avstånd och närhet och tryggheten i den region där man bor.
Peter här, att det här totalekonomiska absolut behöver vägas in, att det är inte bara det att man ska se på vad en förlossning kostar eller personalkostnader, det är så mycket större kring det här, att, och just den nativiteten, att som vi behöver bli fler här i landet också, att vad är det som gör att dagens unga kvinnor vill få barn och vill få flera barn än bara ett barn. Så jag välkomnar nog den här helhetsbedömningen här.
Jag kanske flikar in på det sättet att jag talar med några som leder funktionerna här i hus. Och det ser ut att utan att man liksom bestämmer sig för någon centralisering, så har det både på kvinnokliniken och i Jorv så har förlossningarna ökat utan att man har liksom styrt det på något sätt. Medan det har till exempel minskat i östra delen av Nyland. Så det är också någonting som befolkningen flyttar till större städer och det finns mera människor. Så det är också någonting som bara händer för att vår demografi ändras.
Men beror inte också ökningen på kvinnokliniken mycket på det då att Lojo förlossningsavdelningen stängdes då?
Förstås, men om du tänker på östra delen så nu talar jag ju inte om Lojo utan jag talar om östra delen. Så 200, det har blivit ungefär 100 mera på Esbo och ungefär 200 mera på kvinnokliniken. Så de kommer ju inte alla från Lojo. Och Lojo har ju egentligen ingenting sen att göra med östra delen av Nyland. Så att man ser en trend att när befolkningen minskar, befolkningen flyttar mera till städerna så är det också en liksom det att man ser att patienterna då förstås söker sig till det som är nära dem.
Nu har vi den.
Jag skulle också önska påpeka det att vi måste ju se det ur hela landets perspektiv, inte koncentrera oss enbart på läget i Nyland. Nyland är väl till ytan tillsammans med Helsingfors 9300 kvadratmeter och pratar vi om till exempel Vasa valkrets så 27000 kvadratkilometer. Nyland har väl 5 eller 6 förlossningsenheter idag och tar vi Vasa valkrets så är vi uppdelade på 3 och det förlossningarnas antal är väl ganska jämna om man tar Karleby 1400, Vasa 1000 och minns inte vad Seinäjoki har för siffror men ganska jämförbara. Men där är det avstånden som avgör att det måste finnas så nära befolkningen som möjligt för att de som ska födas får känna sig trygga.
Jag pratade med Heikki Lukkarinen igår, du pratade om just riskförlossningar bland annat som du också sa Johanna här att ofta vet man på förhand. Inte klart, aldrig kan tillstöta saker, men ofta vet man. Hur ska vi tänka nu då om vi ska spara? Ska vi liksom ta bort förlossningsavdelningar från de områden med låg nativitet och ha dem större då på de orter där det föds mera barn? Är det så vi ska göra då? Och sen de här riskförlossningarna på något vis styra dem då att man är i god tid vid ett centralsjukhus Johanneholm. Men kan man tänka så?
Jag vill väl kanske, om man pratar överlag om stora versus mindre enheter så ska man minnas att en stor enhet så är ofta betydligt mer stressig. Det ska gå snabbt, du ska föda snabbt, du ska helst föda med epidural så att du inte kräver så stor närvaro av barnmorska på rummet. Mm. Alltså smärtfritt, då behövs barnmorskan betydligt mindre.
Är det löpande band på något vis det här nu då?
Ja, det var du som sa det, alltså att det är risken för det här. Sen när du har fött så ska du ut från det här rummet inom 2 timmar och vidare för då står nästa kvinna på kö. Alltså det blir en stress för mamman, för familjen och för barnmorskan. Det blir rörigare i rummet sen, alltså det blir mera större risk för ingrepp. Och just den induktionen, alltså igångsättningen av förlossningarna som nu vi har dubbelt fler än vad vi hade för 10-15 år sedan. Alltså idag blir mer än var tredje kvinna igångsatt. Och det här är också det här beror också på att kvinnor är mer oroliga och rädda idag på grund av att de under deras förra förlossning inte fick det bemötande de hade önskat eller det var stressigt. I och med igångsättningar så ökar kejsarsnitten och vi vet att kejsarsnitt är jättedyrt och medför i sig olika komplikationer och även för barnen framöver. Så att det här med att stora sjukhus skulle vara absolut tryggare så det stämmer nog inte på det sättet att kvinnorna upplever mig stressade och man kan finna att man behöver göra de här inventionerna mer ofta tyvärr.
Kvinnokliniken då i Helsingfors har nu i dagens läge kring nästan 9000 födslar per år. Alltså det är väldigt, väldigt stort. Och just där har jag också hört att folk har sagt att det är lite så här löpande band. Det är väldigt bråttom in och det är bråttom ut. Och det här säger vi då. Samtidigt säger Heikki Lukkarinen då att om man har för små enheter, det här teamet inte får jobba tillsammans, man har liksom inte förlossningar hela tiden, så kan det hota patientsäkerheten. Och det här stort kontra litet. Marit Kastrén, vad ska vi tro på här nu? Säger man nu då att big is beautiful för att det är billigare, det är enklare och så liksom igångsätter vi och så sätter vi ner prural i ryggen och så föder man och så ut?
Alltså det här med trygghet och hur den personal man behöver så det är ju ganska stor mängd. Man behöver 12 gynekologer eller obstetriker för att klara av 24/7 verksamhet. Man behöver anestesiläkare lika mycket för att de jobbar ju i skift och sen är man alltid borta följande dag. Och sen om man har mycket små liksom områden, man borde ju ha 250 000 till 300 000 invånare för att sen också ha någonting till de här gynekologerna och obstetrikerna att göra när de inte jourar för förlossningsverksamheten. Jag förstår ju att om allt går bra så är det säkert trevligt att vara på ett litet sjukhus, men hur det där lilla sjukhuset sen fungerar när man behöver så mycket personal runt den här förlossningen, för att om det går snett så är det ju ett hemskt ansvar att ta och säga till exempel att vi kunde inte göra någonting, för vi till exempel, vår anestesiläkare som i Raseborg sov 30 minuter från sjukhuset. Och han inte till. Men, så att det är ju en fråga att vem bär ansvaret sen för de här få fallen där det inte går så som man har planerat.
Peter, men om jag ser tillbaka till historien, så 1999 så hade vi 42 förlossningsenheter i landet. Och nu ligger vi då på, nu, efter att Lojo stängdes så är det väl 21. Nu kan man då säga att de flesta sjukhus så ligger till födelseantal så är man uppe kring 1000 födslar. Då för 20 år sedan så, när man diskuterade med specialisterna och läkarkåren, så kom man fram till utredningarna till att det borde vara minst 500 förlossningar. Men mitt i allt så har det gått upp till 1000, att man har en siffra på 1000 för att det ska vara tillräckligt. Då frågar jag mig att varför ändrar det här så här över tid när vi samtidigt antalet födslar minskar, vilket statistiskt borde betyda det att vi har också mindre olyckliga utfall i samband med födslarna. Så jag tycker att man stirrar sig blind på siffror och inte ser helheterna.
Men det här sa nog Heikki Lukkarinen igår också, att det kan ju hända också att man till och med kan sänka den här 1000 förlossningssiffran om den liksom inte, om det visar sig att det inte liksom bär sig. Men jag måste säga faktiskt, jag har fött på vårt centralsjukhus. Där är jag fött. Och där var det nog mycket mer opersonligt. Men det var lite komplicerat och det var väldigt bra att ha den sjukvården. Jag har också fött på Malmska. Med Johanna faktiskt. Då hann vi nu inte umgås så mycket. Men det var väldigt tryggt på det sättet. Att sådär, det var lugnt och det var tryggt på det sättet. Men det här, man ställer det här mot varann hela tiden. Johanna Holmen, hur ska vi liksom bli kloka som inte kan det här, som inte är utbildade? Vad ska vi tro när ni diskuterar så här?
Framhålla ännu det här att jag inte ifrågasätter att det behövs den här kompetensen på våra förlossningssjukhus. Naturligtvis så ska vi ha tillgång till anestesiläkare, vi ska ha tillgång till laboratoriet, till blod, alltså allt det här som kan inträffa under en förlossning. Sen betyder det inte att vi ska ha, alltså vi ska kunna ge intensivvård naturligtvis på ett förlossningssjukhus. Sen betyder det inte att man nödvändigtvis måste ha en intensivvårdsplats, alltså att man kan flytta sen i ett senare skede. Men naturligtvis så ska man vara rädd på allt som kan hända. Och det tycker jag ändå att man måste kunna kräva. Att vi bor ju ändå i ett land som, där vi har den lägsta dödligheten i världen, och det har vi av en orsak. Sen när vi var in på den här nativiteten så och helhetsekonomiskt tänk så, som vi funderar på, så barn ska ju vara önskade. Alltså det är det allra viktigaste. Att den här familjen ska vara beredd att ta emot ett barn på sina egna, av egen vilja. Att nativitet så ska inte styras med ekonomiska incitament. Till exempel, jag sitter med i Österbottens välfärdsområde som nyss har beslutat om att börja ge gratis förlossningar på Vasa centralsjukhus. Det här röstade jag emot och det framhåller jag. Alltså, en kvinna ska inte sporras till att välja en förlossningsenhet på grund av ekonomiska skäl. Pengarna ska inte styra, vare sig staten ska styra det här eller välfärdsområdena, utan barn ska vara önskade, och det är det som måste vara utgångspunkten i allt arbete vi gör.
Ja, för så har det blivit på sätt och vis en dragkamp där. Ja, varsågod.
Får jag komma in? Jag är glad att Johanna röstade emot det förslaget, för att det är klart att här har det att göra kanske mellan konkurrensen mellan Österbottens välfärdsområde och Soite, Soite i Karleby, i och med att de flesta av de som föder norra regionen, Jakobstadsregionen, så har han valt att föda i Karleby av det skälet att det är kortare sträckor, det är tryggare och man är nära hemmet. Mm. Men jag tror inte att det kommer att fungera för de flesta föräldrar, unga föräldrar som jag har pratat med, så har sagt att inte har den där, de här 100-lapparna den betydelsen, utan de ser på helhetskostnaderna och den här tryggheten att det är närmare till Karleby. Men samtidigt så månar jag om att Vasa också ska ha tillräckligt volym på sina födslar, om det inte skulle räcka upp till 1000 födslar, men ändå så är det oerhört viktigt, för att om vi tänker då på sydöstra botten, Närpes och Kristines stad, så det ska inte bli för långa resor. Seinäjoki, jo, det är 100 kilometer till Seinäjoki, men samtidigt så är det här språkliga sidan där som man måste beakta. Så att jag tror att vi har behov av att uppehålla 3 förlossningssjukhus totalt i Vasa valdistrikt framöver också.
Kanske de som inte kanske känner till det här så bra, men att det är så Vasa hör till Österbottens välfärdsområde. Där ska man föda barn om man bor in i det här välfärdsområdet då. Men bor man till exempel i nedervet till Kronoby eller i Jakobstad, så har man väldigt mycket kortare till Karleby och till Sojte. Och det betyder då att man föder i Karleby, och Österbottens välfärdsområde betalar då till det andra välfärdsområdet. Och nu vill man då i Vasa kanske då locka med gratis förlossningar. Johanna Holming, har det blivit på något vis osunt att två välfärdsområden konkurrerar med varandra om föderskor?
Det är klart att det är osunt. Jag undrar och vill att båda de här förlossningssjukhusen ska naturligtvis få vara kvar. Och den här språkfrågan är ju väldigt, väldigt viktig här. Vi vet att Vasa centralsjukhus är fullständigt tvåspråkig och kan bemöta familjerna på både finska och svenska. Något som inte helt kan tillgodoses på de här andra sjukhusen som vi har i vårt distrikt. Och ser man till hela den här sydöstra botten också, så det är nog väldigt viktigt att Vasa centralsjukhus får vara kvar som förlossningssjukhus av den här orsaken.
Jo, Vasa ligger där förlossningar för året med den här gränsen. Marit Kastrén, är det här något som diskuterar i utskottet också? Vet ni om hur det ser ut i landet så här att man håller på här och drar i patienterna?
Ja, vi vet nog det, och det är ju inte enda liksom gruppen de här förlossningarna, utan vi ser det här samma med egentligen all verksamhet, att välfärdsområden vill till liksom med alla möjliga sätt få patienterna att använda deras egna funktioner. Så det här ser vi. Och språkfrågan är ju svår. Alltså jag faktiskt talar för svenska språket, och vi ser ju nu redan också i Helsingfors att på akutmottagningarna, vi får inte in läkare som vill specialisera sig i akutsjukvård som skulle kunna svenska. Vi har flera som vi intervjuar, och de kan inte ens svara på en enkel fråga att vad har du för hobby som stöder ditt akutläkeri. Så det är ett problem. Mm. Och vi har ju fortfarande så att du borde kunna båda språken. Men om du håller fast i det här så kan du inte rekrytera nästan någon i Nyland.
Mm. Vill-Peter Östman kommentera?
No, jag ska kommentera när det gäller Sojte i Karleby versus Vasa. Så jag har nog förstått att åtminstone det är väldigt många barnmorskor som har svenska som modersmål i dagens läge. Mm. Så att på det sättet så finns det också den här språkliga servicen. Hur det ser ut på läkarfronten kan jag inte uttala mig om, eftersom inte jag har varit i den situationen att jag kommer i kontakt med läkare på förlossningssidan. Mm.
Ja, det här med förlossning.
Språkfrågan ännu.
Varsågod.
Ja, det är precis som Peter säger där, att det finns de som har svenska som modersmål. Nu pratar jag överlag alla våra sjukhus, och jag lyfte upp det här på senaste välfärdsområdets fullmäktige möte också. Det handlar oftast om attityden. Det är klart att vi har konkreta problem som Marit var in på, att vi har de som faktiskt inte kan de här språken av olika orsaker. Men oftast så handlar det om attitydproblem. Mm. Alltså att har man en svenskspråkig patient och personalen är finskspråkig, då pratar man inte finska i patientens närvaro överhuvudtaget. Man respekterar det här att patienten är svenskspråkig, och då är det, allting ska ske på svenska. Alltså oavsett om man är bra eller dålig på den här svenska språket, så är det språket man pratar. Det här är en attitydfråga, och en attitydfråga som verkligen behöver jobbas med på alla våra sjukhus. Mm.
Ja, förlossningar, det här väcker verkligen känslor. Den här arbetsgruppen, den kommer att avge sin rapport i februari nästa år, så där lagom inför riksdagsvalet då. Kommer det här, Peter Östman, att bli en stor fråga helt enkelt, hur vårt nätverk av förlossningsenheter ska se ut?
Nu förutspår jag att det här blir en av de stora valfrågorna, speciellt i Österbotten och Vasa valkrets.
Men vad har vi råd med det här då, eller måste vi eller kan vi ännu skära i antalet BB? Hur ser du på det?
Vi ska inte skära något mer. Vi har för nästan för få förlossningsenheter i Finland om man jämför på nordisk nivå.
Vad säger Marit Kastrén?
Jo, alltså jag flaggar för att det ska vara professionellt. Kvaliteten på vården ska vara hög. Och det måste vi se till att vi får. Och sen, det här är det som allt beror på. Sen hur många enheter man kan ha uppe beror ju på den mängd personal vi har. Och de har alla kvalitetsfrågorna. Det kommer först.
Ska det vara den här 1000 förlossningarsgränsen då? Eller ser du någon nytta?
Alltså, jag hörde så här faktiskt. Alltså det här 1000 är ju ett politiskt beslut. Mm. Och då när man har diskuterat de här 1000 förlossningarna så har man faktiskt i den medicinska kunskapen har varit att man behöver ha minst 2000. Så att vad egentligen den mängden förlossningar där man kan försäkra sig om att läkarna har också tillräckligt många svåra fall för att klara ett svårt fall när det sen händer. Så det kan jag inte riktigt svara på. Men det har varit 2000, diskussionen politiskt landar på 1000. Vi får se, kanske utredningen kommer med ny vetenskap om detta.
Men anser du, Marit, att vi har för många förlossningsenheter jämfört med vad vi har råd med?
Förstås, det kostar ju 5 miljoner att hålla en förlossningsenhet uppe, även om inte man skulle göra någonting. Så att visst är det ju frågan också om pengar, men jag skulle nog, alltså i min värld är det mera fråga om kvalitet, god vård, säker förlossning där både barnen och mamman kan tas hand om. Också i sådana situationer som kan akut komma in och du inte kan vara förberedd för.
Mm. Men vi såg ju också här i Malmskåret 2014, visst Johan Holm, du var med då när man stängde ner förlossningsavdelningen här. Då får ju anestesin och mycket annat, kirurgin så småningom. Så Peter Östman sa att det är som ett stort HVC, jag vet inte om vi ska säga det, men Johan Holm, du var med då.
Och jag var med då och där jag tittade nyligen på något tidningsklipp därifrån. Och det var en väldigt, väldigt ledsam period. Det var ju många år, tiotals år som vi levde under det här hotet. Och det här, det kändes nog nästan, jag minns när jag kom in till Malmska sen efter att BB hade stängt, så kändes det ju nog som att själen hade lämnat det här huset. Och det känner jag nog ännu när jag kommer in dit. Att nu är det ju som ett helt annat sjukhus nu för tiden.
En annan energi är det inte? Det känns.
Jag vill ännu säga gällande det här antalet, så Svenska Folkpartiet har ett partidagsbeslut, ett alldeles färskt sådant, att förlossningsenheterna så ska inte ytterligare centraliseras i Finland. Mm.
Så alltså en lagmotion då som kräver att nätverket av förlossningsavdelningar, att det skrivs in i lagen och bibehålls, det är du för?
Jag är för att vi ska ha det här nätverket som vi har idag. Men framförallt så vill jag lyfta här nu som barnmorska det här att vi ska låta kvinnan föda i fred. Alltså vi ska undvika att ingripa i den här gravida kvinnans varande så mycket som vi bara kan. Det här att vara gravid och föda barn så är ju en väldigt naturlig sak. Och det är ingenting som egentligen ska kräva desto mera åtgärder. Och bara den gravida kvinnan får känna av det här att också vi personal och yrkeskunniga och politiker litar på den här födande kvinnan. Så kommer vi att få ett mycket bättre utfall i framtiden.
Men Johanna Holming, när man hör också på vad vi pratar om. Vi pratar om riskförlossningar, vi pratar om gränser, hur många förlossningar i år en avdelning måste ha för att kunna, för att det ska vara patientsäkert och allting. Och sen också vet vi att i huvudstadsregionen man kanske inte kommer ringa runt på vilken avdelning man får rumlika som det länge har varit i Stockholm till exempel och så här. Och så är man där då som människa funderar om man ska bilda familj eller inte. Tror du att den här debatten och den här politiken påverkar det då att nativiteten i Finland? Vad säger du?
Absolut. Jag menar med det här att vi ska låta kvinnan få föda i fred. Alltså det är en sån helhetsbild av det här att vi måste kunna, den här debatten så är verkligen inte gynnsam för nativiteten.
Mm. Marit Kastrén, vad säger du om nätverk? Ja, varsågod.
Jag säger nu just ingenting om nätverket, men jag säger om det att det är definitivt så som Johanna säger att förlossningen borde ju vara en sak som du kommer ihåg med goda positiva minnen. Och det jobbar ju för vår samlingsparti med att vi måste ju få liksom kvaliteten på smärtbehandlingen efter och före. Vi måste kunna förebygga mycket av skador som kan åstadkomma, hjälpa mammorna att repa sig, hjälpa kvinnor överhuvudtaget att repa sig om till exempel om de får missfall. Där har vi jättemycket att göra. Och vi har ju Sanni Grahn-Laasonen nu, hon har startat en grupp som ska reda ut en strategi för kvinnohälsa, och då är det här en viktig del av det.
Så det här är en lagmotion om att bevara nätverket av dagens förlossningsavdelning. Det är ingenting som du vill skriva under sådär på?
Nej, alltså jag måste säga att jag tittar ju på det här från medicinsk riskbedömning och om gärna får det vara så många sjukhus som vi har, om man kan vara säkra på att man har den personal man behöver, den kompetens som behövs.
Peter Östman, får sista ordet gå till dig. Vad säger du när du hör på barnmorskan och läkaren här nu?
Jag lyssnar och respekterar att båda har större kompetens inom området än vad jag har. Men det känner du, kan jag säga att för en halvtimme förrän jag kom till den här debatten så skrev jag på den här lagmotionen personligen.
Ja. Är det någon som vill tillägga någonting eller ska vi dra streck för
idag? Jag vill tillägga ännu att det här, som Marit sa, det här smärtbehandling före och efter förlossning, något sånt ska inte behövas egentligen. Det var nu bara en sån här input.
Men är inte smärtbehandling också det att man ger trygghet och är närvarande? Nu talar jag inte bara om epidural och sådana saker, utan helheten av behandling av smärta som ändå är en del av förlossningen, det kan man inte liksom neka.
Ja, men att man kan inte gå in med den inställningen att man ska kräva den här smärtbehandlingen, det är därför vi ska ha de här sjukhusen i skick. Det som krävs är en trygg personal, en trygg kvinna och förstås att tillgå den här expertisen när man väl behöver den. Efter en erfarenhet på 700 förlossningar som jag själv har bistått och sett flera tusen, så vet jag att det är det här som är det viktigaste.
Tack så mycket Johanna Holmäng, tack så mycket Marit Kastrén, tack så mycket Peter Östman, tack för att ni deltog i Slaget dagens debatt. Tack till våra lyssnare, jag heter Mikaela Löf.